Niklas, du har ju åkt turnéledare med bland annat Adrian Lux. Visst var det med bokningsbolaget Blixten & Company?
Yes, stämmer bra.
Då har ju du upplevt arbetet på relativt nära håll.
Ja, exakt. Bokningsbolagen är ju en stor aktör i musikbranschen och vi ser att den delen växer och blir allt viktigare. Blixten & Company är ledande i Sverige och i detta avsnitt ger vi er en intervju med Emil Rosling Larsson som idag är agent på just Blixten & Company.
Vi kommer bland annat prata om Emils musikaliska resa in i musikbranschen, rollen som agent och bokningsbolagens utveckling.
Jag tycker vi sätter igång. Varsågoda! Välkommen Emil!
Tack så mycket!
Hur är läget?
Det är bra!
Hur har arbetsdagen börjat?
Idag har det varit en speciell dag. Jag har inte gjort så mycket mer än mail hemifrån.
Precis. Har du lämnat barnen?
Japp. Mm.
Cykelpendlar du in också, eller?
Inte i morse.
Nej, okej.
Men det händer en till två gånger i veckan.
Ja. Köpte du en ny cykel?
Nej, vi ska ta det där sen. Jag behöver tips för nästa år.
Ja, men bra. Jag och Andreas har koll.
Det är bra.
Brukar arbetsdagen bestå av mycket möten och mycket mejl i början?
Ja, alltså, det är som sagt olika. Men alltså, säkerligen en 3-4 möten om dagen har man. Ibland, som igår, hade jag bara ett möte, vilket är väldigt skönt när man ska liksom, ja, kötta igenom mailkorgen. Så att det är väldigt mycket mail, konversationer med liksom alla de man jobbar med. Sen är det en hel del samtal.
Mm. Är det med artisterna du pratar med då?
Ja, delvis såklart. De är ju den viktigaste delen i mitt jobb. Men det är mycket, jag pratar mycket med arrangörer såklart. Och det är alla som är med i teamet kring artisten också. Liksom, skivbolag, förlagen eller management. Så att, och alla dagar ser väldigt olika ut. Vilket är väldigt inspirerande och kul.
Kanon. Fokus på dig som person mer. Mm. Man kan väl säga att jag har ju följt dig ganska länge nu. Både i arbete med dina artister. Mm. Och sen så har du även föreläst hos oss en del nu på sistone. Ja. Men jag är lite mer nyfiken på din historia. Mm. Hur ser din väg in i musikbranschen?
Ja, den började ju, alltså det var ganska länge sedan. Jag tänkte på det så här, hur länge har man varit med i branschen? Men det är ju över 20 år. Det var ju på någon gång i mitten av 90-talet när jag pluggade i Linköping och fick vara del av en studentnation på Herrgården. Och bokade band och DJade efter banden hade spelat. Så att det gjorde jag mer eller mindre i 6-8 år tror jag det var, varje vecka. Så bokade vi svenska, internationella band, lärde mig att DJa, kände att jag hade en talang för det ganska tidigt. Att, om man ska säga så, inte så bra på mixa kanske i början, men mer att se okay, vad gillar folk på dansgolvet, vad vill jag spela. Och under den perioden så var det liksom, det var ju inte indie-musiken som jag växte upp i, den fanns ju knappt. Det var ju mest eurodisco och hitlistmusik på alla de spelställen man var på. Så att vi var den enda indie-klubben i Linköping på den tiden, då för studenterna. Och då, som sagt, lärde jag känna bokningsbolagen under den här perioden. Liksom. Och då var det liksom Emma Telstar, Motor, Luger framförallt och lite United Stage som vi bokade artister av. Då var det en helt annan budget än vad det är idag för liksom att boka ut artister. Det var ganska intressant att se utvecklingen där.
Mm. Hur många artister hade ni på det stället då?
Ja, men vi hade liksom en artist i veckan kanske som vi ansvarade. För ibland var det liksom, gjorde man ju kvällar, kanske det var förband och opener. Så det var 2-3 artister. Men jag vet inte hur många gig det var, men det var några 100 spelningar som jag ansvarade för att boka. Och ta hand om, möta upp när de kom och genomföra gigget. Och lärde sig liksom, hur tar man hand om en artist? Hur blir det en bra kväll? Hur tar man hand om de som kommer dit, besökarna? Så vi var ganska, försökte vara kreativa på stället. Och så spelade vi väldigt bra musik som för det året eller de åren eller dagarna när vi arrangerade.
Hade du startat ett företag då?
Nej, det var via liksom studentföreningen här igår. Så vi var liksom bara konsulter och fick någon sorts av utbetald lön för att man gjorde det jobbet. Så det var ju verkligen ja, tjänade inga pengar på de 6 åren, utan det var bara för att jag var så himla intresserad av musik och brann för det. Och det var då liksom man köpte CD-skivor den perioden, så att jag, ja, när jag började DJ kanske jag hade 60 CD-skivor med mig. Och det är ganska lite. Och sen till att det växte lavinartat för varje vecka liksom. Köpte jättemycket CD-skivor under 90-talet och början av 2000-talet.
Blev det så här klistrigt mellan sidorna efter ett tag också?
Ja, det blev det. Jag satte alla i pappers eller så här plastfickor och ja, ja, det blev det.
Jag kan tänka mig
ute på kvällarna.
Ja. Du började alltså boka inom studentlivet, kan
ja,
man säga.
Ja, vi startade en klubb som hette John Doe, som fortfarande finns idag. Som var, vad ska man säga, vi fick ett väldigt bra rykte om att vi tog hand om artisterna väldigt väl och att vi hade bra kvällar. Det var alltid fullt nästan. Vi hade fullt smockat med kö i typ 5-6 år varje torsdag. Det gjorde att man hade ju redan, fick en bra relation med bokningsbolagen som man satt och pratade med om vilka kommande artister kommer ni ha på turné som vi ville liksom satsa på. Så att det gjorde ju som att, vad ska man säga, det ledde till att jag fick veta att det fanns en ledig tjänst på Emma Telstad 2001. Och jag sökte det jobbet och efter några intervjuer, ja, gånger liksom med de som jobbade där då, fick jag jobbet. Och det var då 15 år sedan. Så då började jag liksom, då flyttade jag liksom från Linköping till Stockholm för, på grund av det. Jag var liksom, hade den möjligheten då. Det var bara för mig bara självklart att göra det.
Såg du någonstans innan du såg den här öppningserbjudandet, eller alltså öppningen, tjänsten, såg du, hade du någonstans i bakhuvudet att det här gratisarbetet, om man säger så, inom citationstecken, ska ta mig till musikbranschen?
Nej, jag hade ingen tanke på det, utan jag jobbade där på här gången för jag älskade jobbet. Mm. Och bara ville göra det och vara en del av det. Och när jag förstod att jag kunde få det där jobbet, så var jag så här, bara, det bara, du vet när man blir så här, det bubblar igen och bara shit, det här vill jag så mycket ha. Och var bara målinriktad att jag ska få det och jag ska göra ett bra jobb där. Så att det var liksom inget jag hade som ett mål att jag skulle få något sånt jobb, utan jag bara jobbade på med det jag var då i på Härgården för att jag tyckte det var så jäkla kul.
Vad var det för roll du fick då på Emma Telstad?
Då var jag som bokare eller säljare. Mm. Och jag jobbade där 1 år under den perioden och då kom jag liksom från indievärlden och fick ju komma upp till det största bolaget i Sverige och det var väldigt intressant och väldigt lärorikt, men också väldigt svårt för mig för att jag fick börja jobba med artister som jag kanske inte var riktigt van vid och jag skulle boka ut en turné och för det, de första halvåret åt så var det ju som att skapa sig en bild, en karta inom sig, bara så okej, vilka arrangörer jag ska prata med, hur ska jag prata med dem eller hur ska jag liksom få dem att vilja köpa den här artisten för den här pengen liksom.
Vilka artister jobbade du med där?
Ja, det var, jag kommer ihåg, men det var så här Jessica Folker, det var Thomas Ledin, det var, jag tror E-Type till och med. Och sen The Plan med Theodor Jensen. Det bandet var det jag brann mest för att det var den musikstilen jag kom ifrån lite. Så där gjorde jag en hel del gig med.
Så 1 år var det på EMA.
Mm.
Sedan så var det väg.
Nej, men alltså, det var så att jag hade väl andra tankar om att jag skulle vilja signa artister eller bli kvar närmare artisterna. Jag hade liksom lärt känna ganska mycket artister från Linköpingstiden. Och hade framförallt ett band som jag ville att EMA skulle signa, som hette The Sounds. Men det var liksom inte min roll riktigt där. Så att, och så kände jag väl så att jag kanske ska, och i samband med detta så hade jag liksom börjat prata ganska mycket med en branschkollega idag som heter Kalle Lungen, som då var på Monstera. Så att vi, ja, jag bestämde mig för att börja jobba med honom på Monstera och då frågade jag The Sound som jag skulle börja jobba med dem. Och det ville de jättegärna, för det var liksom ett halvår innan de hade slagit. De har ju inte släppt någonting. De har släppt en låt tror jag, liksom, eller Fire tror jag den hette. Och ja, förstod nog inte riktigt vad gör man när man är agent. Och så för mig var det mer så att jag bokade deras gig. Och det var en ganska, inte helt lätt för dem i början. När de, jag kommer ihåg att det var så här, vad hette de banden? Ja, men Melody Club. Mm. Och The Mo, tror jag, som var samtidigt. Som fick mer uppmärksamhet än The Sounds. Men sen släppte de sin B-sida som hette Hit Me. Som blev lite så här breakthrough. De gjorde en egen video och fick ett... Men då var ju ZTV skitstort. Mm. Fick deras video börja rulla där. Och då började vi sätta massa spelningar. På något som heter Kontaktnätet som också fanns. Det finns fortfarande, men framförallt var det väldigt aktivt. Många olika, ska man säga, föreningar ute i landet som fick bidrag, statsbidrag via Kontaktnätet för att boka artister.
Okay.
Vilket gjorde att de betalade, de fick 50% i bidrag av gaget. Vilket gjorde att de kunde boka vissa artister. Så att, och i samband med det så, jag tror den hösten så släppte ju Sound sin stora hit. Hjälp mig, Living in America.
Precis.
Ja. Jag tror vi satte 40-50 spelningar den hösten med dem. De spelade i varenda håla. Och jag var med som turnéledare på rätt många gig i början. Så jag gjorde lite om allt möjligt med dem.
Bokade du alla de 40-50 spelningarna?
Ja, mm. Gjorde jag.
Hur mycket kunde du använda ditt tidigare nätverk där du...
Ja. På EMA?
Ja.
Eller Live Nation?
På Live Nation.
Väldigt mycket. Mm. Jag lärde mig otroligt mycket på det året. Det var liksom en bra start. Men man märkte ju att när Sounds, det året 2002, de fick ju liksom, de vann alla så här priser man kunde få som nykomling. Jag tror det fanns 5 priser och de vann alla 5. Så det var jättemånga arrangörer som ville boka dem under den här tiden när det bara liksom, det snurrade på så jäkla snabbt. Och då ringde jättemånga folk in till EMA, vet jag, eller United States. Ja, men jag vill boka det här Sounds. Ja, men det är inte vi som har det. Det är ett bolag som heter Monstera. De bara, Monstera? Det var liksom så att förr i tiden så fanns det bara, ja, men det var liksom, man ringde inte EMA eller United States. Där var artisterna. Men vi var liksom lite uppstickare. Vi var ganska kul så att...
Var ni ganska nystartade då också?
Kommer inte riktigt ihåg. Men jag var liksom bara konsult på Monstera. Så jag var inte anställd. Eller jag ägde inte det. Så att det var, hade varit i några år innan med Kalle då och Carl Törnros som hade startat det för några år sedan innan. Liksom.
Så... Nu pratar vi alltså 2002.
Alltså ja. det är bara 14 år från. Ja.
Vad har hänt mer under de här åren?
Ja, men sen alltså... Ja, jag startade, efter ett år på Monstera så startade jag ett eget bolag. För jag ville göra allting själv och ha kontroll på alla bitar. Och under den här perioden, jag höll på i 3 år. Ja, men, vad ska man säga? Från jag började på Monstera fram till 4-5 år framåt så... Så hade jag en ganska bra förmåga att hitta nya artister som blev väldigt stora snabbt. Och det var som, jag säger när José González, Anna Ternheim, Snook, Deportees, innan de hade blivit signade eller innan de hade blivit liksom, började liksom att få uppmärksamhet. Så att det var liksom säga, min väg in i branschen lite, att man hade bra öra för det som komma skall liksom, och byggde liksom mig själv som bokare och liksom bra relationer med arrangörerna. Liksom.
Så grunden var alltså passionen för musiken?
Ja.
Men sen måste du ha haft någon drivkraft. Alltså du låter som en driven person. Eller jag vet ju att du är en driven person.
Nej, men det är ju det. Jag är väldigt noga. Eller bara, jag vill ju göra ett svinbra jobb hela tiden. Till alla. Och drivs av liksom att sätta spelningar och ha en bra relation med sina artister. Och hela den biten är superviktig.
Så det föll sig naturligt att starta det här egna bolaget?
Ja, som jag höll på i 3 år. Då var vi liksom, jag ägde det och sen var vi liksom, vi var väl 2-3 som jobbade runt omkring det och som jag fick jättemycket hjälp av. Och det var jävligt kul, men det var också väldigt tufft. För det var ju liksom att när man hittade artister som blev stora väldigt snabbt så var det ju de andra bolagen som också var nyfikna på de artisterna. Så jag tappade tyvärr lite band där på vägen när jag lärde mig hur det är att boka, hur det är att vara agent. Och då hade jag tror det var 2006, dialog med Live Nation igen och då ville de att jag skulle komma tillbaka.
För detta EMA?
Ja, samma bolag som jag var på 2000. Ja, då var jag borta där 5 år. Så de, jag fick möjligheten att komma tillbaka dit och hade liksom, ska man säga, stärkt min position på att jag hade gjort massa saker själv och visat att jag är duktig på att boka spelningar och ta hand om artister. Och mitt mål var ju att jag ville bli ännu bättre och att jag ville inte tappa artister som jag hade gjort innan som har blivit stora. Man behövde ett större nätverk, mer muskler, mer kunskap liksom. Det fick jag när jag gick till Lamination då.
Så där var du i Lamination, var du i hur många år då?
5 år var jag.
Vilka artister jobbade du med då?
Oj, ja. Rebecca Fiona, Naus, Odeon Lux. Det var där vi träffades.
Precis.
Ja, via det. Och sen jobbade jag liksom väldigt, jag har alltid varit bred i min musiksmak. Jag har ett band som har följt med mig egentligen från, ja men, Beat Agency-tiden då. Mitt egna bolag heter Beat Agency 2004. Det är Cult of Luna. Och det är liksom hårdrock eller metal. Indie metal.
Riktig skillnad från de namn de andra du nämnde, ja, precis nu.
Precis. Så att, men då, där på Levination-tiden hade jag även så här Erik Hassle, vi hade Graveyard, jobbade med Clear Up. Ja.
Precis. Och sen till Blixten då?
Mm.
Detta var
2011. Mm. Och där är jag nu 5 år har jag varit där. Och vi har nu i november 2016 10-årsjubileum. Mm. Så jag har varit där halva tiden mot, alltså mot vad Blixten har funnits.
Det är ju en fantastisk resa.
Ja.
En lång resa.
Ja.
Har du något speciellt sådär, minne eller spelning eller någonting som du kan, som du verkligen minns?
Det är svårt. Det är så jäkla många skulle jag säga. Jag har gjort så mycket spelningar. Vissa år när jag jobbade på Lamination så gjorde jag nästan 500 gig per år. Det är ju mer än ett halvt gig om dagen. Liksom. Mm. Jag gjorde ju mycket under den perioden. Liksom. Jag gjorde en lo-fi funk USA-turné. Liksom. Och gjorde dem i Australien, gjorde dem i Sydamerika. Väldigt cool spelning. Det var när Sound spelade förband till Foo Fighters på Spektrum. När man fick vara med. Jag var med som turnéledare.
Wow.
Och träffade dem och amen. Fick spela inför liksom ett fullsatt Spektrum fick de göra liksom. Och det var kul att stå sidan om och vara en del av det. Och sen liksom massa häftiga spelningar med Snook när de slog igenom, måste jag säga. Och även med Daniel Adams Ray när jag jobbade med honom på Lamination också.
Just det, det blev sån jäkla hype kring, ja, Snook där, kommer jag ihåg.
Verkligen. Men sen också en häftig spelning som han själv fick vara med och arrangera. Det var Jonathan Johansson nu på Cirkus. Var det i våras? Jag tror det var nu. Ett utsålt cirkus, typ 1700-1800 biljetter. Det är rätt häftigt att gå från när jag jobbade med honom som debutant till att göra det. Liksom. Så att, ja, det finns hur många, jag kan lista hur många som helst, känner jag.
Har du någon gång gjort någon slags överslagsräkning på alla de här åren? Hur många spelningar du har gjort?
Nej.
Nej. Vågar du göra det?
Ja. 10 000 kanske, I don't know. Ja. Ja, men något sånt. Det är mycket spelningar, så att jag kanske inte gör lika många spelningar idag, men det är så här att jag har på Lamination-perioden den sista så här, 5 år, då jobbar jag kanske med 30-35 artister samtidigt. Vilket är så här, då hade jag inte barn, jag hade inte flickvän, jag kunde jobba hela dygnet liksom. Mm.
Det är helt galet mycket.
Mm. Man blir också kanske inte så glad människa när man bara jobbar hela tiden. Man behöver en balans i livet att liksom göra annat också. Eller rätt sagt, inte bara sitta framför en dator och mejla. 24/7.
Hur pass viktigt har den här resan varit för dig där du är idag? Rent erfarenhetsmässigt, kunskapsmässigt?
Nej, men det är ju otroligt viktigt att vara med om och gjort många olika saker. Jag är väldigt nischad eftersom jag jobbar mycket med live. Ibland kan jag tycka att fan, jag skulle kanske jobba med andra saker också. Liksom. Jag har inte varit på en skivbolag, inte varit på förlag till exempel. Men jag brukar tänka så att Vem som helst kan egentligen boka en hypad, en stor artist. Det är bara att ringa och så bokar man in dem. Men det är så här, timingen, det är det som är det viktigaste. När du ska boka det, var du ska boka det med och vem du ska göra det med. Det är det som du lär dig med din erfarenhet. Liksom. Så det är liksom trial and error man går igenom. Liksom. För att du gör ju fel då och då. Och så tänker man på det. Så okej, du gör ju rätt nästa gång.
Om vi tittar mer praktiskt på din roll idag, din agentroll på Blixten. Hur ser den ut?
Alltså agentrollen, vad ska man säga, det är ju dels är det som att hitta talanger, hitta nya artister. Vi har artistutveckling med fokus på live är egentligen min arbetsbeskrivning. Som agent så är det otroligt viktigt med relationen med alla i teamet där artisten är i mitten. Det är jätteviktigt att man vet att man är på väg på samma håll, kan jag säga. Och då har jag oftast, jag själv brukar ha en som lite en treårsplan eller femårsplan, ett litet mål. Vad vill jag åstadkomma med den här artisten utifrån de möten vi brukar ha och diskutera? Liksom, okej, vilka gig ska vi göra det här året? Vilka releaser har vi? Hur mycket liksom vill man spela? Och är det liksom ja, alla spelningar som kommer in eller ska man göra? Vi vill göra tre jävligt grymma spelningar. Det handlar alltså om vem du pratar med eller vem du jobbar med.
Hur många av de här mötena är en manager med?
Det beror ju på, alltså, kanske hälften av de jag jobbar med har management och då är de med jämnt, skulle jag säga. Det är väldigt ofta. Men sen har jag en artist här om en veckan som ville ha lite så här, ja, men, jag kallar det för A&R-tips eller bara, som kom till mig och sa att du har väl, alltså, ja, när vi pratar om låtar och när vi har haft möten så kommer du med bra åsikter och oftast de låtarna som du säger, Emil, de väljer vi. Så då diskuterade vi, då hade jag ett möte själv med den artisten, spelade upp massa nya låtar och bara vi diskuterade utifrån det sättet. Vilket är så här, det beror ju på vad vill artisten, vad har den för relation med mig? Vad vill den ha hjälp med liksom?
Precis, så ju större relationen är desto mer kanske ni petar i det kreativa också,
ja,
kanske.
Det kan ju vara så. Det kan vara så. Mm. För jag tycker att alltså, relationsmässigt är det jävligt viktigt att man synkar såklart. För då, jag funkar så att då gör jag mycket bättre jobb. För mig är det viktigt. Det är olika, alla är olika.
När det kommer till produktioner och live, hur mycket tid tar det att jobba med det?
Produktioner som?
Ljus och ljud.
Okej, ja. Alltså teamet hos oss på Blixten är alltid så att jag som agent, sen så har jag liksom en projektledare som då, där vi tillsammans man gör en budget, man diskuterar hur många spelningar ska man göra, man tar en dialog med artisten om vad för typ av turné ska vi göra. Ska vi ha, ja, vi tror att vi har ett gage så här mycket, jag tror vi har så här många spelningar och så, vilken ambitionsnivå ska vi ha? Ska vi göra Kent Scandinavium? Ja, men då har man rätt många folk med sig, till exempel. Ska man göra en lite mer mindre klubbturné? Då kanske man bara har en ljudtekniker, en backline-tekniker. Kanske en ljustekniker om man ska ha det. Liksom. Och då har man dialog med artisten utifrån vad är viktigt. Ibland är det svinviktigt att göra det visuellt jättebra. Då får det kosta lite mer. Men då vet också artisten, den är delaktig. Man är, alltså, har transparens i alla liksom, budgetar och diskussioner med den artist. Liksom.
Men då är din roll mer att hålla ihop helheten. Och sen jobbar du nära projektledaren i det här fallet kanske?
Ja, det är jag som har huvudansvaret. Men sen, alltså, projektledaren är den som projekt driver och håller ihop tillsammans med mig. Det är verkligen så en jätteviktig samarbete.
Jag tänkte att vi skulle prata lite mer fokus på Blixten & Company som företag, som bolag.
Ja.
Hur jobbar ni med nya idéer och nya kreativa idéer och affärslösningar för era artister?
Vi är så uppdelade i ganska många olika avdelningar. Det är som projektledare, det är ekonomi, det är liksom marknadsföring och det är agent, bokare och biljett. Och sen så har man liksom jag kan säga ett nytt ben som vi, eller det har vi hållit på med länge, men framförallt blivit satsat rätt mycket på senaste åren. Det är partnerskap, det vill säga de här tredjepartssamarbeten. Där vi har två stycken Niklas och Henrik på kontoret som är hur grymma som helst på att få in samarbete med varumärken, antingen för en artist eller för hela Blixten. Eller så här, om de har en kampanj, då kopplar man tillsammans ett evenemang liksom.
Ja. Jag jobbar med SAS till exempel, sett,
ja.
Eller hur?
Ja, där gjorde vi. Där är liksom, vi ansvariga för deras musikstrategi. Allt från liksom Spotify-listor till deras sociala medier. Men också vi gjorde en fantastiskt rolig spelning med Tio uppe i Up in the Air, som gjorde liksom en inför film, och så filmade man när hon var uppe och spelade några låtar uppe i luften liksom. Fick väldigt stor spridning. De var supernöjda med den.
Så att, och hela den idén tog ni fram?
Ja, det var tillsammans med dem gjorde vi det. Så att, och Titi var med tidigt också innan. Hon tyckte det var skitkul. Så att, hon gjorde det jättebra.
Jag har sett den videon. Den är riktigt ball. Mm. Kan du avslöja vart resan gick någonstans?
Ja, men det var, ja, det kan jag. Det var mellan Stockholm och London.
Okej. Okay.
Och det var liksom en så här torsdag eftermiddags flygning när rätt många folk åker och övar över en weekend. Liksom.
Men det var inget förannonserat?
Det var, alltså, man måste, det är så otroligt mycket regler och hur det ska vara, speciellt med flygplan. Så att jag tror, eller det var så att innan alla gick på planen så visste alla att det skulle hända, att det skulle bli en live-inspelning, så att, och att vi skulle filma det. Obehagliga överraskningar vill ingen ha.
Nej, inte mitt uppe, 10 000 meter upp i luften.
Nej, så att, det var jag väldigt noga med. Liksom. Så att, men det var ingen som visste om den, de köpte biljetten eller så.
Häftig grej.
Ja, vi har ju även samarbete med Åbro. Där har de en, liksom, satt ihop en unplugged session som vi gjort några gånger också. Första gången var på West Music Festivalen i Norrköping. Där de liksom bjöd in liksom artister och som fick ta med sig sina vänner. Och så var det på Arbis, ett barnspelställe i Norrköping, där de hade, ja, på deras loft. Och det var liksom väldigt, ja, men väldigt uppskattat. Och sen nu för typ bara några veckor sedan så gjorde Miss Lee en unplugged session i Falsterbo på, ja, ett venue som heter Badhyttan, som är som ett Åbo, ja, men flaggskepp av ställen kan man väl säga. Så de ville göra någonting kul där. Så gjorde de en väldigt uppskattad spelning. Unplugged. Ja, men typ en halvtimme.
Snyggt. Så ni märker att företag, att det finns en möjlighet att jobba mer med företag. Att företag vill ha det här.
Alltså företag, alltså varumärken är ju alltid intresserade av att vara nära artister. Och ja, nu är inte jag kanske rätt person att prata om det. Men alltså alla varumärken eller företag har blivit, ska jag säga, smartare och vet och gör det på ett mycket snyggare sätt. Idag man vet att det inte funkar bara att sammankoppla en artist och ett varumärke och inte göra någonting kring det eller bara vara in your face. Utan man måste vara lite, ja, göra det snyggt och smart. Och det tycker jag att det är de mycket bättre på. Och att vi är med som ett filter och hjälper dem på vägen. Liksom. Men det är så här att vi har ju, om man nu börjar gå över till vad Blixten gör annorlunda. Vi har ju något som heter Arena Run.
Just det.
Ett lopp som vi gör på Tele2 Arena som vi byggde från scratch. Ett vanligt löplopp med massa hinder på en arena. Jag vet inte om ni har sett.
Jo, ja. Jag har sett det. Nära på att anmäla mig faktiskt.
Ja, jag tänkte jag ska nog vara med i år igen. Nu gör vi år nummer 2 i februari. Och det är Petter, en av våra artister som är initiativtagare till att göra det här loppet. Liksom. Och det, där har vi liksom använt nu en massa varumärken som vill vara med i det här sammanhanget också. För att så gör man två saker igen. Liksom.
Men det, om jag har förstått det rätt, så är det ju inte bara en tävling. Utan det är livespelningar också, va?
Nej, det är en tävling.
Det är bara en tävling? Ja. Okej. Okay.
Men artisterna löper?
Ja, det, alltså, jag vet inte om det är artistrelaterat. Utan Nej. Det är bara att vi gör något helt annat utifrån live. Petter är med som initiativtagare. Och sen så är det ju såklart, ja, det kostar att anmäla sig. Men sen är det är gratis att sitta i publiken.
Mm.
Så, nu vet jag inte om jag har rätt siffra i huvudet. Men det var typ 5-10 000 personer som satt på läktaren förra året. Och jag har märkt att nu har vi ett case år 2. Det visar så här var det, så här gick det till. Och att det var ett lyckat arrangemang året. Det har gjort att anmälningsantalet har ökat extremt mycket. Man märker att det finns ett intresse av att folk, shit, det här har jag sett om. Det här är intressant, det här vill jag göra. Liksom. Och så vi hoppas på att det kommer bli det dubbla av människorna i publiken också. Men det med live, det är klart att jag vet att vi har pratat om det, men jag tror inte att det blev av. Men det är kanske år 3. Mm. En kombination av allt.
Men ni är väl ett bolag som producerar mycket, ja. Inte bara live-musikkonserter, ja. Utan även show och idrottsevenemang.
Vi har ju liksom två ben kan man säga. Dels har vi agenturdelen där vi är agent för en, ja, men 80-tal artister där jag jobbar mest. Sen har vi då de egenproducerade spelningarna. Det kan ju alltid vara från en Lena på Cirkus nu under hela hösten var det det. Och vi har, men vi gör, och det är det som jag tror att vi gör lite annorlunda, att vi inte bara är musik. Utan nu gör vi Arena Run, nu gör vi Nötknäpparen som går på Dansens hus som ska göra Göteborg senare och Svansjön och ja, med flera liksom. Så gör vi mycket så här komiker. William Spets har ju någon, han har ju sin debutshow kan man väl säga på Skala Teater som är helt fantastisk. Om man inte sett den, gå och se den. Den är jävligt rolig.
Grymt.
Och det är det här som särskiljer er lite grann också, eller hur?
Ja, skulle jag säga. Mm. Ja. Sen är det ju, det finns ju andra bolag som gör det här såklart. Det är liksom Two Entertain i Live Nation. Men ja, jag tycker att det är lite, vi har båda delarna, två starka ben där vi är väldigt bra på.
Behöver ni jobba med utveckling? Alltså hur ser efterfrågan ut i branschen? Ringer arrangörer er och liksom skriker efter artister? Eller måste ni jobba med mer utveckling och nya?
Alltså det är att man utvecklas, utveckling hela tiden. Det är ju viktigt, det är A och O liksom. Vi skulle kunna behöva ha mycket fler artister. Och mycket fler shower liksom, helt klart. Men man måste också hinna med och göra bra jobb. Och där är vi så här, vi tycker vi, eller vi är väldigt bra på, ja, men långsiktighet på blixten. Att vi jobbar liksom stabilt med våra artister. Att vi tänker långsiktigt i alla element. Och vi sa det här om dagen när vi var på lunch. Jag och några kollegor bara, fan, tänk om vi skulle haft 10 stycken Petter till. Mm. Som bara, Petter är ju en helt fantastisk artist. Som han gör ju, han gör allt. Och han jobbar jämt och han är så jäkla driven. Vi skulle kunna sätta hur många spelningar som helst som jag har haft 10 Petter till.
Han är bra på löpning och simning.
Ja, men han är helt fantastisk och han föreläser. Han gör grymma skivor. Nu gör han den akustisk plattan Best of liksom, som är bara så här, shit vad bra det är.
Vi har ju mycket diskussioner med våra elever om framtiden och live. Och hur ser du kring det just vad det gäller live och nya spelplattformar?
Jag märker ju ett stor skillnad om man tittar tillbaka 10-15 år. Att det börjar bli ett hål i ett mittensegmentet. Kan jag tycka så här att det finns väldigt många kanske små spelställen som får dem upp, ja, men verkligen mindre. Och sen är det ju liksom studentklubbarna eller småföreningarna som bokade mellanakter blir allt färre. Jag tror att det var Live Music Sverige som gjorde en musikrapport för typ en månad sedan. Som just, ja, men, belyste det. Att det, ja, men, det saknas liksom ett mellanskikt av arrangörer. Jag vet inte vad det beror på, om det är engagemanget där ute eller om det är svårare. Eller dels också att det kanske blir dyrare att boka vissa så här mellanakter. Liksom.
Fler personer med ditt engagemang, om vi ser tillbaka.
Ja, nej, men absolut. Nej, men jag önskar ju att det skulle finnas fler spelställen, alltså fler engagerade arrangörer ute i landet i småorterna. Det känns som att det måste man främja och jobba med. Och det tycker jag är jätteviktigt. Och när jag har precis satt ett gig i Kil, det har jag liksom inte gjort på hur många år som helst i Värmland. Och det är så här, då värnar man om de arrangörerna att verkligen att nu ska vi få igång ett samarbete och ja, eller den biten. Men det är, jag kan tycka att det ser ut att vara en positiv trend på sommaren. Att det kommer fram fler och fler spelställen. Då menar jag inte festivaler bara, utan det finns liksom, ja, jag brukar kalla dem så här lite mindre mysställen. Som kan vara till exempel, om jag bara tar ett exempel, Kackastugan i Borgholm. Som är liksom en lada. Som har hållit på 10 år så här, som en arrangör. Och det är en familjemedlem i deras familjehus som har liksom startat igång det. Och senaste 2-3 åren så har de bara ökat, gjort fler spelningar. I sommar så har de uppe i typ 50 evenemang på en sommar tror jag. Nu gör ju inte alla så, men det är extremt häftigt att det kommer upp lite sådana ställen. Och rätt många också på Gotland, finns på västkusten. Men då är det ju liksom, ja, spelställen som är lite mindre. Men som är jäkligt viktiga för våra artister.
Vad tycker du om Så mycket bättre?
Jag tycker det är bra. Mm. Alltså, musik, tv-program i allmänhet är jätteviktiga för våra artister. Alltså som vi jobbar med. Att får man liksom airtime där och synas och det blir ett bra tv-program. Det genererar liksom uppmärksamhet och fler spelningar. Men det är inte så att alla får en Miriam Bryant-effekt, utan det är som hon var helt galet för i sommars liksom. Men det är jätteviktigt. Mm. Tycker du själv om Så mycket bättre?
Ja, men jag tycker det är bra.
Ja?
Och jag tror att utvecklingen kommer leda till mer sånt. Ja? Typ att man blandar live-spelningar i andra plattformar liksom, ja, på YouTube eller...
Vi har ju Thomas Andersson Vi hos oss, som jag jobbar med. Och han gör ju fantastiska tv-program och tv-produktion som, tillsammans nu med Thelma Louise som SVT kommer att sända. Där han kommer ju från journalistbakgrund och intervju. Han är ju otroligt bra och då bjuder han ju in liksom andra kända artister. Så har de liksom en samtal och spelningar. Och det blir väldigt unikt, väldigt bra spelningar liksom.
Det kan jag tänka mig.
Han har väl gjort det en säsong, va?
Ja, det här är säsong 2 som har varit på Vasateatern i Stockholm.
Mm.
Som kommer att sändas nu i oktober-november i tv.
Jag såg första, riktigt härligt alltså. Ja.
Det var men jättebra.
Okej, Emil. Tips till folk som vill komma in i branschen.
Mm.
Hur ska man göra?
Ja, det är så klassiskt, tänkte jag säga. Nätverk. Ja, men alltså att vara social i branschen och lära känna folk och våga höra av sig och nätverka. Det är otroligt viktigt när man är ny. Jag kan nästan säga att våga ta initiativ är otroligt viktigt. Jag har ju liksom föreläser för en del i er utbildning och även i Nyköping och Hultsfred, för att jag tycker det är så sjukt viktigt att bara, ja, dels för mig, nyfikenhet, vem som kommer in i branschen, men också liksom så här, visa en sida av livebranschen vill jag. Och där märker man att folk är lite, tycker jag, så här, dåliga på att mejla mig när jag har föreläst. Det är för att de förväntar sig, de tror att jag får så många andra. Så blir det ingen.
Så hur ska man göra om man ska vidga sitt nätverk här nu? Ja, men exakt. Ja, men som du säger, man ska vara bättre på att höra av sig eller vidga. Hur tänker du då?
Nej, men jag tänker att man ska våga och ta initiativ och höra av sig till folk om man känner att den personen eller det företaget känns intressant eller man har någonting att prata eller man har någonting utbyte man vill ha och man kan ge. Så att det var typ 1 och 2, va? Nätverk och våga.
Ja. Har du nummer 3?
Ja, alltså det är ju skaffa sig en mentor. Det hänger ihop med det där också. Jag är mentor för några stycken. Det är ju så att jag hjälper ju att öppna dörrar när jag märker att det finns en möjlighet. Och att man kan, jag får ju alltid någonting tillbaka.
Grymt. Så nätverk, våga och en mentor.
Jag kan ta en bonus också.
Mm.
Det är att inte jämföra sig med någon annan.
Bra, den gillar jag.
Ja. För det är så jäkla lätt att bara vara så, varför har inte jag det? De har ju det.
Mm.
Skit i det.
Kör ditt race bara.
Ja.
Snyggt.
Mm.
Jag har också en liten bonus.
Ha?
Vad har du för musik i dina hörlurar just nu?
Wow. Jag tror låten innan jag kom in hit var nu typ Kills. För den senaste skivan. Så jävla bra.
Den vill du rekommendera kanske?
Ja, den är grym.
Grymt. Då kör vi på det.
Ja.